ändrar sig.
I'll read a verse.
Och den är från Efesierbrevet 4.
It's from Ephesians 4.
Och vers 1.
And verse 1.
Och vi kommer att citera ett antal andra versar också.
And I'll quote quite a few other verses as well.
Men jag vill att den här versen får vara vår utgångspunkt.
But I want this to be the starting point.
Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. 4.
As a prisoner for the Lord then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
Läser en gång till. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått.
As a prisoner for the Lord then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
Det är uppenbarligen så att Gud anser att vår kallelse är en hög kallelse.
Obviously, God thinks that our calling is a high calling.
När vi hör ordet kallelse,
when we hear the word calling,
så är det många som tänker, oh, han är kallad att bli präst.
Then many people think like, well, he's called to be a priest.
Eller han är kallad till att vara en missionär i ett land långt, långt, långt borta.
Or he has a calling to be a missionary far, far away.
Och jag tror att det är den tanken som de flesta har.
And I think that's the thought that most people have.
Att kallelsen är egentligen någonting för några väldigt få.
That the calling is just a few people.
Men det är inte vad Bibeln säger.
That's not what the Bible says.
Precis som vi är ett allmänt prästerskap.
Just like we are a priesthood.
Ja. Ja, priesthood. Inför Gud.
Before God.
Så på samma sätt så har vi alla en kallelse.
Then we all have a calling.
För vad innebär det att vara en präst inför Gud?
What does it mean to be a priest before God?
Det innebär att vi har en tjänst inför honom.
Means that we have a service to him.
Precis som prästerna i Gamla testamentet.
Just like the priests in the Old Testament.
Gick till templet.
They went to the temple.
Hade folkets offer med sig.
And they had the offerings of the people with them.
De utförde de här ritualerna och allting som var vederlagt.
And they went through all these rituals and everything that had been statute.
Och på samma sätt gör vi idag.
And in the same way we do today.
Men det finns en skillnad.
But we do, but there's a difference.
Och det är att vi behöver inte ta med oss några bockar eller tjurar eller lamm.
And that's that we don't have to bring any goats or rams.
Därför att i Hebreerbrevet 10:10.
Because in Hebrews 10:10.
Så står det att Jesus offrade sig själv.
It says that Jesus sacrificed himself.
En gång för alla.
Once and for all.
Och han helgar för evigt alla de som tror.
And he sanctifies all those who believe forever.
Så vi är alla frälsta.
So we are all saved.
Vi är alla kallade.
We are all called.
Vi är alla avskilda.
We have all been separated.
Till att tjäna Gud.
To serve God.
Som ett heligt prästerskap.
As a holy priesthood.
I första Petrus 2:9.
In First Peter 2:9.
Och den här kallelsen, det är en hög kallelse.
And this calling is a high calling.
Och det är den också bokstavligen.
And it is literally.
Därför att i Efesierbrevet 2:6.
Because in Ephesians 2:6.
Så står det att vi är sittande där ovan.
It says that we are seated above.
Med honom.
With him.
När vi blir födda på nytt.
And when we are born again.
Så är det någonting väldigt, väldigt stort.
It's something really great.
Därför att i det ögonblicket.
Because in that moment.
I första Korinthierbrevet 12.
In First Corinthians 12.
Och vers 13.
Verse 13.
Så står det att vi döps av den helige ande.
It says that we are baptized with the Holy Spirit.
In i Kristi kropp.
Into the body of Christ.
Och vi blir lemmar, unika lemmar.
And we become members, unique members.
I första Korinthierbrevet 12:27.
In First Corinthians 12:27.
Vilken fantastisk grej.
It's such an amazing thing.
Vi tillhör honom.
That we belong to him.
Vi är ett heligt prästerskap.
We are a holy priesthood.
Vi har en hög kallelse.
And we have a high calling.
Att göra tjänst inför den högste guden.
To serve the holy God.
Så i första Konungaboken 15.
In First Kings 15.
Och vers 23.
Verse 23.
I hela kapitlet så talas det om en kung.
In the entire chapter is about a king.
Som heter Asa.
Called Asa.
Och den här kungen.
And this king.
Det står att han gjorde det som var rätt i Guds ögon.
Says that he did what was right in the eyes of God.
Han tjänade Gud i 41 år.
And he served God for 41 years.
Som kung över Judarike.
As king of the kingdom of Judah.
Men så står det att när han blev gammal.
But then it says when he was old.
Så fick han en sjukdom i sina fötter.
Then he has some illness with his feet.
Och vad betyder det när man får en sjukdom i fötterna?
And what does it mean when your feet are not well?
Man har förmodligen problem att gå.
Probably you have problems walking.
Och det är intressant att Bibeln talar mycket om vår vandring med Gud.
And it's interesting that the Bible speaks a lot about our walk with God.
I Johannes 15.
And in John 15.
Och vers 3.
And verse 3.
Så står det att vi är redan rena.
It says that we are already pure.
I kraft av hans ord.
And through his word.
Så att när vi talar om att vi är rena inför Gud.
And when we say that we are pure before God.
Så är det inte för att vi nödvändigtvis lever rent och rätt.
It's not because we necessarily live a pure and clean life.
Utan det är därför att han har uttalat ett ord.
But it's because he has spoken.
Han har proklamerat ett beslut.
He has proclaimed the decision.
Att förklara oss rättfärdiga.
To proclaim us righteous.
Och det beslutet.
And that decision.
Består för evigt.
Will stand forever.
Därför att det finns ingen högre instans.
Because then there's no one higher.
Som kan överklaga. Eller som man kan överklaga.
That we can appeal to.
Så han har gett oss ett evigt liv.
So he has given us eternal life.
Och han har gett oss en kallelse.
And he has given us a calling.
En hög kallelse.
A high calling.
Och vi vandrar inför honom.
And we walk before him.
Och i Johannes 13.
And in John 13.
Så talas det om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter.
It speaks about how Jesus washed the feet of the disciples.
Och det var verkligen någonting som fick dem att tänka till.
And this really made them think.
Därför att tvätta någons fötter, det var tjänarens uppgift.
Because to wash someone's feet was the job of the servant.
Det var absolut inte någonting som man tävlade om att göra.
It was nothing that there was a competition for.
Därför att det var den lägsta uppgiften man kunde tänka sig.
Because that was the very lowest job that you could imagine.
Och därför så gjorde han han tvättade deras fötter.
So he washed their feet.
Och de blev så förvånade.
And there was a surprise.
Hur kan denne man?
How can this man?
Som är Guds son.
He's the son of God.
Som är så mycket högre än oss.
And he's so much higher than we.
Som har så mycket mer vishet än oss.
And he has so much more wisdom than we do.
Han som ska sätta upp sitt rike.
And he will establish his kingdom.
Hur kan han tvätta våra fötter?
How can he wash our feet?
Men så säger han till dem.
But then he says to them.
I Johannes 13.
In John 13.
Att den som har badat.
That one who has taken a bath.
Är redan ren.
Is clean already.
Han behöver bara tvätta sina fötter.
He only has to wash his feet.
Och det är intressant att när vi har trott på Jesus Kristus.
And it's interesting that when we have believed in Jesus Christ.
Så har vi blivit badade i hans ord.
Then we have taken a bath in his word.
Därför det är så det står i Efesierbrevet 5.
Because that's what it says in Ephesians 5.
Att han har renat oss och helgat oss.
Because he has cleansed us and sanctified us.
Genom sitt ord.
Through his word.
Och det är helt underbart.
And it's really wonderful.
Att tänka på.
Just to think of it.
Hur detta har skett.
How this has happened.
Och att vi nu lever som rena inför Gud.
And that we now live pure before God.
Men varje dag.
But every day.
Så vandrar vi.
We walk.
Och vi vet att marken vi vandrar på.
And we know that the ground that we're walking on.
Stoftet som är där ute.
The dust out there.
Det är nedsmutsat.
It's dirty.
Och våra fötter blir smutsiga.
And our feet will get dirty.
Så vi har det här behovet.
So we have this need.
Av att bli tjänade av honom.
To be ministered to by him.
Att han får tvätta våra fötter.
That he will wash our feet.
Och det är det som aposteln Paulus också talar om här.
And that's what the apostle Paul says here.
Att vi ska leva värdigt den kallelse vi har fått.
That we should live worthy of the calling that we have received.
Att vi ska låta honom tvätta våra fötter.
We must let him wash our feet.
Att vi ska låta honom tjäna oss.
We must let him serve us.
Med sitt ord.
Through his word.
Och ni vet ordet synd.
You know this word sin.
Betydelsen av synd har förändrats ganska mycket.
The meaning of sin has changed.
Många människor idag.
And many people today.
Om man säger så här att du är en syndare.
If you tell them that you're a sinner.
Skulle svara, nej det är jag inte alls.
And they would answer, no I'm not.
Innerst inne så är jag faktiskt en väldigt god person.
No, at the very bottom of my heart I'm a really good person.
Jag gör bra saker.
I do good things.
Åtminstone för det mesta.
At least most of the time.
Ja, kanske inte perfekt.
Maybe I'm not perfect.
Men kalla mig inte en syndare.
But don't tell me that I'm a sinner.
Men faktum är att Bibeln säger att vi alla är syndare.
But the fact is that the Bible says that we are all sinners.
I Romarbrevet 3.
In Romans 3.
Och vers 10.
And verse 10.
Också vers 23.
And verse 23.
Så står det att alla har syndat.
Says that we have all sinned.
Och kommer till korta inför Gud.
And fallen short before God.
Betyder inte att alla människor gör allt fel.
Doesn't mean that we all do everything wrong.
Men det betyder att vi är fullständigt oförmögna.
But it means that we are quite incapable.
Att i oss själva.
In ourselves.
Frälsa oss.
To save ourselves.
Gud var tvungen att gripa in.
God had to intervene.
Redan när Adam och Eva gick bort från Gud.
And already Adam and Eve departed from God.
Så lovade Gud.
And then he promised.
En utrustning.
Provision.
Det skulle komma en Messias.
That a Messiah would come.
Som skulle ta bort denna synd.
And he would remove the sin.
Som skulle komma in mellan Gud och människan.
That would come in between God and man.
Som hade blivit separerad.
They had been separated.
Och denna Messias.
And this Messiah.
Skulle ta bort synd.
Would remove the sin.
Genom ett offer.
Through a sacrifice.
Som han offrade en gång för alla.
Which he sacrificed once and for all.
Och det här löftet har funnits.
And this promise has existed.
Ända från första Mosebok 3.
From Genesis 3.
Och vers 15.
And verse 15.
Och sedan har Gud bara talat mer och mer om det.
And then God has just spoken more and more about it.
Och det fanns en förväntan.
And there was an expectation.
Från människorna.
From people.
Att Gud skulle göra någonting.
That God would do something.
Snart skulle den komma.
Soon the one would come.
Som skulle ta bort synd.
Who would remove sin.
Men innan han kom.
But before he came.
Så slaktade man symboliskt ett litet lamm.
Symbolically a small lamb was slaughtered.
Som blev en ersättning.
And this was a substitute.
För oss.
For us.
Vår synd blev lagd på någon annan.
Our sin was put on someone else.
Och när Jesus trädde in i världen.
And when Jesus came into the world.
Så sa Johannes döparen.
John the Baptist said,
se Guds lamm.
Behold the lamb of God.
Som borttager världens synd.
Who removes the sins of the world.
Så alla visste vad han menade.
And they all knew what he meant.
Att han var uppfyllelsen.
That he was the fulfillment.
Av den här symboliken.
Of this symbolism.
Som han hade levt med så länge.
That they had lived with for so many years.
Varje dag slaktades de här lammen.
Every day these lambs were slaughtered.
För att tillfälligt ta bort synd.
So that they would temporarily remove sin.
Men de var bara en bild av någonting mycket större.
But that was just a picture of something much greater.
Så Gud har frälst oss.
So God has saved us.
Och det är intressant att tänka på.
And it's interesting to think.
Att frälsningen, vad är det för någonting?
What is really salvation?
Människor har väldigt många olika tankar om det.
People think very differently about it.
Många tror, tyvärr.
And unfortunately many people believe
att bli frälst det är att få någon form av emotionell upplevelse.
That to be saved you have to have some emotional experience.
Ja, jag hörde den där personen, han har gått och blivit frälst.
Well, I heard this person has been saved.
Och han har varit någonstans och skrikit halleluja.
He's been somewhere and he's been shouting hallelujah.
Och nu lever han på någon emotionell bergstopp.
And he's living on some emotional mountain top.
Och han verkar ju må bra.
He seems to be doing all right.
Någonting har hänt.
Something has happened.
Hans liv har förändrats.
His life has changed.
Men hur länge kommer det att vara?
But how long will it last?
Snart kommer han ner från den här bergstoppen.
He'll soon come down from the mountain top.
Snart kommer han att vara i en dal.
And soon he'll be in a valley.
Och människor tänker ofta så.
That's the way people think.
Men ordet frälst i Bibeln.
But the word saved in the Bible.
Talar inte om en emotionell upplevelse.
It's not about an emotional experience.
Det talar om ett historiskt faktum.
It's about historical facts.
Att någon tror på Jesus Kristus.
Someone believes in Jesus Christ.
Och vad han gjorde för 2000 år sedan.
And what he did 2000 years ago.
Det kan vara helt odramatiskt.
It can be very, very undramatic.
Till det yttre.
Outwardly.
Det handlar bara om att jag sätter min tro på honom.
It's only about me putting my believing in him.
Och vi är frälsta till Gud.
And we're saved to God.
Och jag vill tala bara kort om tre olika aspekter på frälsningen.
And I just want briefly to mention three different aspects of salvation.
För det första är vi frälsta från syndens fördömelse.
First of all, we have been saved from the condemnation of sin.
Vi är under fördömelse.
We live in condemnation.
Alla är under fördömelse.
We all live in condemnation.
Men när vi blir frälsta,
when we are saved,
då händer någonting.
Something happens.
Gud i sin himmelska domstol,
and God in his heavenly courtroom,
proklamerar oss rättfärdiga.
Proclaim that we are righteous.
Han säger,
and he says,
att den här personen,
that this person,
har trott på mig,
has believed in me,
har trott på mitt enda offer,
has believed in my own
sacrifice. Jag förklarar honom rättfärdig.
And I now declare him righteous.
Och det är en juridisk term,
and it's a legal term,
som uttalas en gång för alla.
And it's proclaimed once and for all.
Och det har ett permanent värde.
And it has a permanent value.
Det här är frälsningen från syndens fördömelse.
And this is salvation from the condemnation of sin.
Och vid detta tillfälle,
and on this occasion,
så placeras jag,
I am placed,
i honom.
In him.
Kolosserbrevet 3:3.
Colossians 3:3.
Där är mitt liv dolt.
My life is hidden there.
Så när Gud ser på mig,
so that when God looks upon me,
så ser han inte en syndare.
Doesn't see a sinner anymore.
Men han ser en rättfärdig person.
But he sees a righteous person.
För han ser sin egen son.
Because he sees his own son.
I honom som jag är dolt.
In him, I'm hidden in him.
Och han ska komma tillbaks.
And he will come back.
Och hämta oss.
And he will come back for us.
Och han talar om att församlingen är hans brud.
And he says that the church is his bride.
Och han ska hämta sin brud.
And that he will come for his bride.
Och när han talar till Korintherna,
and when he speaks to the Corinthians,
så talar han inte till en kyrka som var perfekt.
He didn't speak to a church that was perfect.
Titta på vad Korintherna gjorde.
Just see what the Corinthians did.
De var upptagna med massa splittringar.
They were full of division.
De var uppblåsta.
They were puffed up.
De levde i massa orätta förhållanden.
And they had unrighteous relationships.
De var arroganta och de var okänsliga.
They were arrogant and insensitive.
Listan kan göras hur lång som helst.
It can make a very long list.
Men han talar ändå om dem.
But anyway, he speaks about them.
Som de heliga.
As the holy ones.
Som de avskilda.
Those that have been separated.
Som de som är kallade.
As those who have been called.
Så rättfärdiggörelsen,
so being made righteous,
har ingenting att göra med vårt uppförande.
Has nothing to do with our conduct.
Det har allt att göra. Istället har det allt att göra med vad Gud har sagt.
But instead it has everything to do with what God has said.
Och den andra aspekten,
and the second aspect,
det är från syndens makt i våra liv.
It's from the power of sin in our lives.
Vi är frälsta från syndens makt.
We have been saved from the power of sin in our lives.
Det här är den personliga helgelsen.
And this is the personal sanctification.
Det finns en utrustning.
There's a provision.
Gud har gett oss sin helige ande.
God has given us his Holy Spirit.
Han har gett oss sitt ord.
He has given his word.
Han har gett oss allt detta.
He has given us all this.
Så att vi kan leva ett liv,
so that we can live a life,
som är värdigt vår kallelse,
which is worthy of our calling.
Och det här ordet som vi läste tidigare,
and this word that we read earlier,
i Efesierbrevet 4:1,
in Ephesians 4:1,
det är ett väldigt intressant ord.
It's a very interesting word.
Därför det är axios.
Because it's the word axios.
Alltså värdigt är axios.
Worthy is axios.
Och det betyder egentligen någonting som är jämförbart.
Which really means something that is comparable.
Eller som är passande.
Or fitting.
Som relaterar till.
Something relating to.
Så han säger att Efesier, ge inte upp nu.
So he says, Ephesians, don't give up.
Nu har ni hört vilka ni är i Kristus.
You have heard who you are in Christ.
Men nu har jag någonting mer att visa.
But now I have something more to show.
Jag vill också visa hur ni kan vandra i den här kallelsen.
I want to show how you can walk in this calling.
Jag vill visa hur eran höga himmelska ställning,
I want to show your high heavenly position,
också kan bli manifesterad här på jorden.
How it can be manifested on earth.
Och i Kolosserbrevet 3:16.
And in Colossians 3:16.
Står att vi ska låta ordet bo rikligen ibland oss.
It says that we should let the word live and dwell richly among us.
Och i Ordspråksboken 24.
And in Proverbs 24.
Och vers 16.
Verse 16.
Då står det att den rättfärdige, Kom ihåg att vi är rättfärdiga. Vi har blivit förklarade rättfärdiga.
And remember that we are righteous. We have been declared righteous.
Det står att den kan falla 7 gånger.
It says that he can fall 7 times.
Per dag.
Per day.
Och stå upp igen.
And stand up again.
Men 7 är ett tal som talar om fullkomlighet.
But 7 is a number that speaks about perfection.
När Bibeln talar om 7.
When the Bible says 7.
Så talas det om fullkomlighet.
Then it means perfection.
Så med andra ord, Guds nåd har ingen gräns.
So in other words, the grace of God has no limits.
Inte att vi skulle ta nåden som en ursäkt för att synda.
Not so that grace is an excuse to sin.
Men det finns ingen gräns för det.
There's no limit to it.
Gud vill alltid ge oss det.
God always wants to give it to us.
Och så vi är frälsta från syndens fördömelse.
So we have been saved from the condemnation of sin.
Och också från syndens makt.
And from the power of sin.
Men den tredje och sista biten.
And the last one.
Det är att vi är frälsta från syndens närvaro.
Is that we have been saved from the presence of sin.
Vad innebär det?
And what does that mean?
Vi kommer att bli det.
We will be.
Vi är det inte nu.
We are not already.
Synden finns i denna värld.
There's sin in this world.
Synden finns i våra kroppar.
There's sin in our bodies.
I lemmarna.
In our limbs.
Vi ställer våra lemmar i tjänst hos synden.
We put our limbs to the service of sin.
Och Paulus säger nej.
And Paul says no.
Gör inte det.
Don't do that.
Ställ era lemmar i rättfärdighetens tjänst.
Just put your limbs in the service of righteousness.
Men en dag.
But one day.
Dessa kroppar vi lever i.
These bodies that we live in.
Och denna värld som vi är satta i.
And this world that we are put to live in.
Kommer att vara borta ifrån den.
Will be removed.
Vi kommer att få en ny kropp.
We will have a new body.
Och Gud kommer att skapa en ny himmel och en ny jord.
And God will create a new heaven and a new earth.
Där rättfärdighet bor.
There will be righteousness.
Och där kommer vi att vara frälsta från synd.
And we will be saved from sin.
Och det är intressant att se att vi är frälsta från syndens fördömelse.
And it's interesting to see that we have been saved from the condemnation of sin.
Vi kan nu vara frälsta från syndens makt.
And now we can be saved from the power of sin.
Genom att ställa våra lemmar i tjänst hos rättfärdighet.
By giving our limbs to the service of righteousness.
En dag kommer vi att vara frälsta från synd.
And one day we will be saved from sin.
En ny kropp.
A new body.
Ett nytt liv.
A new life.
Nya förutsättningar. Så tänk på detta.
And just think of it.
Vad frälsningen innebär.
What salvation means.
Men har ni någon gång varit där jag har varit?
Have you ever been where I have been?
Man vet om den här höga kallelsen.
You know of this high calling.
Men i praktiken så känner man sig som en påse nötter.
But in practice you just feel like a mess.
Och man liksom tänker man, wow, jag menar, jag vill inte öppna min mun.
I don't want to say anything.
Därför att tänk om människor har observerat mitt liv de sista timmarna.
Just imagine if people have seen my life these last few hours.
Eller de sista dagarna.
Or the last few days.
Eller de sista åren.
Or the last few years.
Och vi sitter bara där.
And we just sit there.
Och vi tänker liksom att vad har vi att säga?
And we think, what have I to say?
Om jag öppnar min mun nu.
If I open my mouth now.
Då förstör jag ju allting.
I will just ruin everything.
Jag vet inte. En del av Kerstin känner en kille som heter Rufat.
Kerstin knows a man called Rufat.
Och han var i Baku när jag var där för många år sedan.
He was in Baku when I was there many years ago.
Och han var en ung man.
He was a young man.
Och han blev inkallad till militären.
And he was called to military service.
Och det var krig mellan Azerbaijan och Armenien.
There was a war between Azerbaijan and Armenia.
Så de rekryterade alltid de här unga männen.
And they recruited the young men.
Och han åkte på ett lastbilsflak.
And he went on the back of a lorry.
Med massa soldater.
With a lot of soldiers.
Och han kände sig så fruktansvärt missmodig.
And he just felt so discouraged.
Gud, här är jag.
God, here I am.
Jag har trott på dig.
I believed in you.
Du har kallat mig till den här församlingen.
You have called me to this church.
Jag har gått till bibelskolan.
And I've gone to Bible school.
Och jag har tjänat dig så som jag tror att man ska göra.
And I've served you as I believe I should do.
Men nu sitter jag här.
And I'm here.
På väg till kriget.
I'll go to war.
Och han var så missmodig.
And he was so discouraged.
Han tänkte, jag orkar inte säga ett ord.
And he just thought, I can't say a single word.
Och tänk på att det här är ett muslimsland.
And just think of it, this is a Muslim country.
Han började att tänka.
And then he started thinking.
Vad händer om de skulle få reda på att jag är troende på Kristus?
What will happen if they get to know that I am a Christian?
Men helt plötsligt.
But then suddenly.
Så är det någon där på lastbilsflaket som frågar honom.
Someone there at the back of the lorry, they asks him.
Börjar ställa en fråga om hans tro.
They start asking him about his faith.
Och han bara, nej.
No.
Vad gör jag nu?
What will I do now?
Jag vill inte säga någonting.
I don't want to say anything.
Jag känner inte att min vandring är värdig min kallelse.
I don't feel that my walk is worthy of my calling.
Och han säger, nej, jag säger ingenting.
And he thought, no, I won't say anything.
Jag förnekar det här.
I'll deny this.
Men han kunde inte.
But he couldn't do it.
Det var någonting inom honom.
There was something inside of him.
Han var tvungen att tala ut.
He just had to speak.
Och när han började att tala ut.
And then when he started speaking.
Så började alla att lyssna.
Then everybody started listening.
En hel lastbil med soldater.
A whole lorry full of soldiers.
Unga män.
Young men.
Som skulle ut i kriget.
Going to war.
Och de ville alla höra.
And they all wanted to hear.
Om frälsningen i Jesus Kristus.
About salvation in Jesus Christ.
Och sedan när han kommer fram till en armébas.
And then when he came to an army camp.
Så sprids ordet vidare.
Then the word is spread.
Och ett befäl får höra att han är troende.
And an officer gets to hear that he's a believer.
Och han tänkte, okej, det är kört.
And I thought that's the end.
Jag behöver inte skjuta några fiender.
I don't have to shoot any enemies.
Mina egna kommer att skjuta mig först.
My own people will shoot me first.
Men istället för det så säger den här, jag vill att du ska komma och tala inför alla i hela manskapet.
But then he said, I want you to come and speak before everybody.
Så han fick komma och tala.
So he came up and he spoke.
Och han talade till alla de här soldaterna som fanns på armébas.
And he spoke to all the soldiers there at the camp.
Och han berättade öppet och frimodigt.
And he just said very boldly.
Om sin tro.
He told boldly about his faith.
Och sedan så tänkte han, vad händer nu?
And then he thought, what will happen now?
Kan det bli mer än så här?
Can more than this happen?
Och sedan så säger den här befälhavaren.
But then the commander said,
att ja, nu vet jag inte vad jag ska göra med dig.
I don't know what to do with you.
Så jag har ingenting annat att göra än att skicka dig tillbaks.
So I can only send you back again.
Så han skickade tillbaks honom.
So he sent you back again.
Så den enda anledningen han åkte på det lastbilsflaket.
So the only reason for him traveling on this lorry.
Var inte för att han skulle utkämpa ett fysiskt mänskligt krig.
Was not that he should fight a physical human war.
Utan det var därför att hans vittnes, Guds vittnesbörd fanns i honom.
But because the testimony of God was in him.
Och Gud ville få fram detta.
And God wanted to get this out.
Men han kunde tänka, ja, men jag lever inte värdigt min kallelse.
He could have thought, well, I'm not living a worthy life of my calling.
Mitt liv stämmer inte överens.
My life doesn't go together.
Med liksom den här himmelska kallelsen och vad du har gjort mig till.
What you have created me to be.
Men vet ni, det är inte det det handlar om.
But that's not what it's about.
Gud vill att vi ska leva värdigt.
God wants us to live worthy.
Det är en uppmaning.
He encourages to do that.
Och han har gjort det möjligt.
And he has made it possible.
Men även om vi inte gör det.
But even if we don't.
Så har Gud en utrustning.
Then God has a provision.
Och vi får öppna vår mun.
And we can open our mouth.
Och i de minst tänkbara, eller i de mest märkliga tillfällen.
And at the most strange occasions.
Så gör Gud ett under.
God will perform a miracle.
Och låter vårt vittnesbörd komma fram.
And just let our testimony come out.
Och jag vill avsluta med en berättelse.
And I just want to end with a story.
I andra Samuelsboken 9.
Second Samuel 9.
Så talas det om David. Kung David.
There's King David.
Och ni vet, David var kung i Israel.
And David was king of Israel, as you know.
Och Gud kallade honom.
And God called him.
Han hade en hög kallelse.
And he had a high calling.
Och före honom fanns det en kung som hette Saul.
And before him there was a king called Saul.
Och Saul var allt annat än gudfruktig.
And God, and he was not a God-fearing man.
Han försökte ta livet av David.
He tried to kill David.
Men trots detta.
But despite this.
Så sa David.
David said.
Jag vill inte röra Guds mode.
I don't want to touch the anointed one of God.
Det här är Guds man.
This is the man of God.
Jag vill låta Gud ta hand om honom.
And I want God to take care of him.
Men när Saul var borta.
When Saul had gone.
Och David regerade i Israel.
David was reigning in Israel.
Hans makt var inte hotad.
His power wasn't threatened.
Helt plötsligt så säger han.
But then suddenly he says,
han undrar om det finns någon kvar i Sauls hus.
He's wondering, is there anyone left in of the house of Saul?
Och vet ni, när en kung ställer den frågan.
And when a king asks a question like that,
så menar man ofta, finns det någon kvar som jag kan döda?
Then he would often mean that, is there anyone left that I could kill?
Därför att den här personen som finns kvar,
because this person who is left,
är ju en potential upprorsmakare.
Is potential revolutionary.
Så när han ställde den frågan,
so when he asked that question,
då betyder det oftast det.
That's what it often meant.
Men det var
that's
inte
time meant.
Men det är inte vad han säger här.
That's not what he says here.
Utan han säger i vers 3.
This is in verse 3.
Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet?
The king asked, is there no one still left of the house of Saul to whom I can show God's kindness?
Han ville göra tvärtom.
He wanted to do the reverse.
Han ville välsigna sin fiende.
He wanted to bless his enemy.
Han ville visa eller använda sin makt.
He wanted to use his power.
Till att lyfta upp.
To uplift.
Och inte för att förstöra.
And not to destroy.
Och han säger, det finns en man kvar.
And he says that there's a man left.
Mephibosheth. Och den här mannen,
man,
han var halt.
He was lame.
Han hade problem att gå.
He had problems walking.
Båda sina fötter.
He was lame on his birth.
Han hade blivit tappad när han var liten.
Someone had dropped him when he was little.
Och David åker till den här platsen.
And David goes to this place.
Som heter Lodibar.
It's called Lodibar.
Och det var en fattig plats.
And it was a poor place.
Jerusalems slumområde.
Slum area of Jerusalem.
Och han åker dit.
And he went to this place.
Med sin fina vagn.
And he went there with his great carriage.
Och sina hästar.
And his horses.
Och han kliver av.
And he gets out.
Och tjänarna och soldaterna finns med.
And there are servants and soldiers.
Och de går till Mefibosheths hus.
And they go to Mefibosheths house.
Vad tror ni han tänker?
What do you think?
Vad roligt att leva så här långt.
Good to have such a good long life.
Nu är det slut.
That's the end.
Men så säger David, jag vill välsigna dig.
But then David says, I want to bless you.
Kliv upp i vagnen.
Come into my carriage.
Packa din väska.
Just pack your bags.
Och följ med.
And come with me.
Till mitt palats.
To my palace.
Jag vill välsigna dig.
I want to bless you.
Och då säger han i vers 8.
And then he says in verse 8.
Men vad är då din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som mig?
What is your servant that you should notice a dead dog like me?
Han såg sig själv som en död hund.
And he saw himself as a dead dog.
Men David såg honom inte så.
But that's not how David looked.
David ville välsigna honom.
David wanted to bless him.
Och i den sista versen i kapitlet.
And in the last verse of the chapter.
Vers 13.
Verse 13.
Så står det så här om Mefibosheth. Men själv bodde Mefibosheth i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord och han var halt på båda fötterna.
And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table and he was crippled in both feet.
Är det inte ungefär så som när Gud kommer och knackar på vår hjärtas dörr?
Isn't it so that when God comes and knocks on the doors of our heart?
Åh, nu är det färdigt.
Oh, that's it.
Han som vet allt.
He knows everything.
Han som ser allt.
And he sees everything.
Vad ska hända nu?
What will happen now?
Men istället för att säga, ställ upp mot väggen.
But instead of saying, put your, stand against the wall.
Lägg an. Eller sikta. Skjut.
Aim and fire.
Och istället för att säga det.
Instead of saying that.
Så säger jag, kliv upp i vagnen.
He says, get into my carriage.
Följ med mig.
Follow me.
Jag har frälst dig.
I have saved you.
Jag har betalt för dina synder.
I have paid for your sins.
Kom med.
And come with me.
Kom med till en plats.
Come with me to a place.
Och ät vid mitt bord.
And eat at my table.
Men jag är ju halt på båda fötterna.
But I'm crippled in both feet.
Jag är ju en död hund.
I'm a dead dog.
Vad förtjänar jag?
What do I deserve?
Ska jag sitta vid kungens bord?
Should I sit at the king's table?
Ja, exakt, säger jag.
Exactly.
Det handlar inte om vad du kan producera i ditt liv.
It's not what you can produce in your life.
Det handlar inte om hur värdefull du är i människors ögon.
It's not about how valuable you are in the eyes of people.
Det handlar om vad Jesus Kristus har gjort.
But it's about what Jesus Christ has done.
Om du sätter din tro till honom.
If you believe in him.
Då tar han hand om oss.
Then he will take care of you.
Och han frälser oss.
And he saves us.
Han frälser oss på flera olika sätt.
And he saves us in many different ways.
Han frälser oss från syndens fördömelse.
Save us from the condemnation of sin.
Men också från syndens makt.
But also from the power.
Om vi väljer att vandra i hans utrustning.
We choose to walk in his provision.
Och en dag.
And one day.
Så ska vi frälsas bort från synden.
We will be saved from sin.
Och vara i himmelen.
And be in heaven.
Och vet ni, där finns inga halta.
There are no crippled people in
där
heaven.
Finns inga döda hundar.
There are no dead dogs in heaven.
Där finns det bara liv.
There are only life
och liv i överflöd.
And life in abundance.
Och gemenskap med Gud.
And fellowship with God.
Och är inte det här exakt det som är en bild av oss?
And that's exactly a picture of us.
Församlingen.
In the church.
Gud har kallat oss.
God has called us.
Halta och lytta och vinna.
Crippled and lame and
och vinna, vinda liksom.
Oh, and,
ja. No, det kanske var ett lokalt uttryck från Småland. Men i vilket fall tänk vad Gud har gjort för oss.
Just imagine what God has done for us.
Och vad han vill göra.
And what he wants to do for us.
För var och en som sätter sin tro till honom.
For each one who believes in him.
Han frälser oss.
And he saves us.
På grund av sin son.
Because of his son.
Amen. Jesus, vi tackar dig för den här stunden.
Jesus, we thank you for this time.
Jag ber att du välsignar alla som lyssnar också på det här på internet.
And we pray that you will bless all those who listen to this on the internet.
Kanske du känner dig som Mefiboset.
Maybe you feel like Mefiboset.
Som en död hund.
Like a dead dog.
Eller som att du är halt på båda fötterna.
Or maybe that you are crippled on both feet.
Och förmår inte att leva ett normalt liv.
And you can't live a normal life.
Men du är precis som oss alla andra.
But you're just like all the other of us, all the rest of us.
En fallen människa.
You're a fallen person.
Men Gud återupprättar oss.
But God will restore us.
Genom tron.
Through faith.
Av nåd.
By grace.
Och om du aldrig har litat på Jesus Kristus i ditt hjärta.
And if you never trusted in Jesus Christ in your heart.
Så gör det just nu.
Then do it now.
Be en enkel bön.
Just say a simple prayer.
Jesus, här är jag.
Jesus, I'm here.
Jag är en syndare.
I'm a sinner.
Jag har kommit bort från dig.
And I've come away lost, I'm being lost from you.
Och jag behöver dig, Jesus.
And I need you, Jesus.
Jag bjuder dig in i mitt hjärta.
And I invite you into my heart.
Jag tar emot dig just nu.
And I receive you just now.
Som min personliga herre och frälsare.
As my personal Lord and Savior.
Tack att du dog för mig.
And thank you that you died for me.
Tack att du betalade priset.
Thank you that you paid the price.
Och utgöt ditt eget blod.
And thank you that you shed your own blood.
Om du bad den bönen.
And if you said this prayer.
Så lovar Guds ord.
The word of God says.
Att du är ett Guds barn.
That you are a child of God.
Och du får äta vid hans bord.
And that you can eat at his table.
Alla dagar.
Every day.
Av nåd.
By grace.
I ditt namn vi ber, Jesus.
And we pray in your name, Jesus.
Amen.